Stor sommarkampanj på kök och utvalda vitvaror från Ballingslöv. Du får hela 25% rabatt på våra fina badrums- och förvaringsprodukter. Vi erbjuder även attraktiv finansiering. Kontakta oss så berättar vi mer. Gäller till den 18 augusti på Beijer Byggmaterial i Karlskrona och Karlshamn.
Hej och välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Varje lördag så får du ett nytt poddavsnitt fulladdad med fotbollssnack inför helgens matcher och alla stora snackisar i fotbollsvärlden just nu. I dagens avsnitt så gästas vi bland annat av Pontus Wernblom om veckans kupong och alla dåliga beslut han tog förra helgen. Vi pratar silly season med Aftonbladets Disco Kristoffersson, bland annat om Lukas Bergvall och den enorma prislappen på honom. Vad hände egentligen när Marcus Rashford från United var ute och partajade förra helgen? Och så blir det lite hångel med hundar och så förstås veckans säkra. I studion, Therese Strömberg, Jonas Nilsson och jag själv som heter Micke Lejonryda. Vi nåddes i fredags av den stora nyheten att Jürgen Klopp nu ska lämna Liverpool efter 9 år som succétränare. 9 år är en ganska lång tid för en tränare. Helt
Jag säger som gamla statsministern Stefan Löfven. Man såg det inte komma.
Nej, det gjorde man ju faktiskt inte. Han har ju haft en Eriksgata under väldigt lång tid och vunnit i stort sett allt som går att vinna. Mm.
Och varför berättar han det här just nu i en ligaspurt? Det ska väl vara lugn och ro när de ska sno hem titeln. Nu går han ut med det. Varför gjorde han det just nu, Therese Strömberg?
Jättebra fråga. Jag tänkte ju när det kom att är det så att, eftersom att klubben hade vetat om det här, han har ju liksom pratat med klubben om det här redan i november. Och då tänkte jag att är det så att de har börjat liksom väldigt tydligt så sondera terrängen efter en ny tränare, hittat en ny tränare. Jag tänkte så här, kanske de närmsta dagarna, närmsta veckan, att vi får veta varför just nu. Att det kanske är att de berättar då att den här tränaren kommer till oss till sommaren eller vad det nu än är. Sen tänker jag att det skulle kunna vara, så har det inte blivit alltså, men jag tänker mig att det skulle kunna handla om att eftersom att det här var någonting som de hade pratat om. Allt läcker ju ut idag. Oh, alltså allt. Mm. Och att de började känna kanske att nu att det fanns en risk att folk skulle börja gräva i det här. Och att de kände att vi vill berätta det här på vårt sätt. För att det är en så pass liksom, det är en så stor händelse för den här klubben och dess supportrar att han ska lämna. Att så här, då vill vi berätta det på vårt sätt. Mm. Att de gjorde det och bara ville föregå liksom, rykten och spekulationer.
Ja, media läcker ju numera så mycket så att både Micke och jag har ju vuxenblöjor. Det är ett fullständigt läckage. Det går inte att hålla någonting hemligt. Det är ju värre än Palmegruppen. Allt kommer ju ut. Och det märkliga också med Klopp var det första han sa, vilken klubb ska han ta över då, bla bla bla. Då säger han, när jag ska vila från fotboll ganska totalt i ett helt år, så då börjar folk spekulera om att han har drabbats av då utmattningssyndrom eller han gått in i väggen eller vad som helst.
Men han var ju ganska tydlig själv med att han orkar inte längre.
Nej, orkar
alltså
inte.
Han har inte energin för det här.
I walked alone, sa han, och då vet ju Liverpool vad det handlar om, som de som aldrig går ensamma.
Och Henrik Rydström var ju en av de tränarna som sa också så här, jag förstår honom. Ja. Vi håller på med, alltså det vi håller på med är helt sinnessjukt.
Ja, men det man ska veta med Klopp, eller det man måste ha med sig med Klopp, är ju också att han har ju, alltså han har ju väldigt ofta, så har ju folk varit lite så här irriterade på honom för man tycker att han gnäller lite för mycket och han tar för mycket strider och så här. Men han har ju tagit dem för de är viktiga för honom av någon anledning. Det här med att det spelas för mycket matcher och att spelarna inte orkar. Och han har ju varit väldigt liksom verbal kring de här sakerna. Och det är klart att 9 år senare så är du ganska trött på att ta samma strider hela tiden. Så att jag tror att alltså, det är en helhets... Alltså dels att det är så väldigt mycket matcher och att det i sig är påfrestande. Och att jobbet i sig är påfrestande med pressen och allting. Men också det här liksom, allt det här som han har lagt energi på runt omkring för att det är viktigt för honom.
Liverpool-fansen säger det. Han är den första tysk som visar känslor. Och det stämmer ju faktiskt. Vi kan väl poängtera också, du nämnde Henrik Rydström, MFF-tränaren. Mm. Han är alltså inte aktuell att ta över Liverpool. Så att du bara på the record, va?
Hur stort är det här då för Liverpool-fansen? Ja, men det är förstås jättestort att han slutar. Jag har hittat ett ljudklipp här från en engelsk, en brittisk, ett radioprogram. Kollegor till oss kan man ju säga.
90 minutes är det här.
Där man har en telefoninringning där fansen får liksom ringa in och berätta hur stort är det att Klopp ska sluta i Liverpool. Så här säger de då.
Let's take some calls. Steen is a Liverpool fan. Hi Steen.
Hi Andy. Hi Benji.
How are you feeling today?
Distraught. Absolutely distraught. Absolutely. I wish it was my wife leaving me, not Jürgen.
Steen, I mean,
did you tell her that?
No, maybe not. But I honestly wish it was my wife leaving me, not Jürgen. Honestly, for what he's done for Liverpool.
Hellre frugan än Klopp, så är det. Vi ska också faktiskt prata lite kröka. Det är trots allt lördag, kanske många som vaknar
alltså,
upp.
Alltså de där orden, Micke.
Alltså, om man ska kalla en gris för en gris, ja, så är det ju faktiskt en gris. Vi ska prata om Uniteds stjärnspelare Marcus Rashford förra helg, kan man väl säga.
Ja, han har ju varit lite olycklig, eller hur, Therese? Han har ju inte riktigt funkat på planen. Han har tagit en promenad.
Han var ganska dålig den här säsongen.
Tack.
Så kan man säga.
Vi ska kalla en gris för en gris. Han har varit klappusel och bara gjort 3-4 mål eller vad det är i alla tävlingsmatcher. Efter cupmatchen senast så sticker han då, tror han i hemlighet, till Belfast av alla bonhålor.
Han tar flyget och
han tar flyget med polet i Nordirland, går på en tequila bar och blir så förbannat slashed så han är tvungen att sjukskriva sig och ringa till Ten Hag United-tränare dagen efter och säga jag kan inte komma. Och naturligtvis då i England, som media funkar där, The Sun, kvällstidningen, får tag i servitrisen på det hotellet och frågar henne sådär, hur var han igår, den här Rashford, när han var här? He was absolutely legless. Det var som att benen var borta på honom. Och sen sa han, frågade reporten, lyckades ni få hem honom till hotellet när han var sådär full Rashford? The hotel, he didn't need a hotel, he needed a fucking wheelchair. Han var så full så han behövde en rullstol. Han var totalt plakat alltså. Och det här får ju naturligtvis United reda på och Ten Hag. Och då undrar man vad som ska hända.
Man tycker så fruktansvärt synd om Ten Hag som liksom så desperat försöker införa den här uppförande koden i United, den här disciplinen, och så är det liksom spelare efter spelare, det är Ronaldo, det är Jadon Sancho, det är liksom alla bara åker ut liksom ur ramen och bara är så här, nu ska jag fucka upp det här så mycket det bara går.
Det blir som en reality-såpa, det blir som Love is Blind. Och Rashford är inte vem som helst i laget. Han är ju en länk, han är från Manchester. Han är en lokal kille, jobbar med välgörenhet. Han är ju gått genom klubben. Han är ju Manchester Uniteds store son på något sätt.
Ja, men det blir ju också så här att det man har pratat om den här säsongen, det är ju att han ska vara den spelaren som nu när allt är tungt för United, så ska han gå först i ledet och vara den som kämpar mest för att allt ska bli bättre, att det ska bli förändring. Han ska liksom vara den här stora ledaren. Det har han ju inte lyckats vara. Nej. För att han har haft en så dålig säsong. Och dessutom så gör han det här.
Mm. Men jag bara tänker, alltså jag sätter mig in nu.
För andra gången, han gick ut och firade sin födelsedag dagen efter torsken mot City också. Mm. Alltså, man inte varit glad på heller.
Man syns inte på en klubb efter en torsk mot City när man står och flinar och drar i sig tequila. Man gör bara inte så.
Men jag tänker, alltså, dels
man
tänker
sitter hemma och dricker.
Ja, men i Rashfords fall så där, hur han själv tänkte när det var så här, det var lördag och bara polaren ringer så här, hörru, ska du med ut på en öl? Så, nej, det går inte. Du, men om vi flyger till Belfast och gör det.
Och vi fixar en rullstol till dig.
Jaha, du tänker så, säger polarna. Så att någonstans, man skulle ju anställa polaren som säljare, för han verkar vara helt överjävligt bra på att sälja in de här uppläggen. Det är ju det ena. Och det andra är att vakna upp då efter den här fyllan och veta så här, klarade mig. Det är lite som den här sketchen med Johan Glans, ni vet. Om ni googlar den. Johan Glans pratar om bakfylla. Om man vaknar upp och tänkte, fan, det var ganska lugnt igår. Mm.
Och sen undrar man ju då, Ten Hag, vad ska han göra? Jo, han ger honom förtroendet i matchen här i veckan mot Wolves. Och vad är det som händer då? Jo, men då blir ju sagan all. Då liksom kommer ju prinsessan på ärten bakfull och jäklig. Rashford spelar från start. Efter 4 minuter drömmål av Rashford!
Såklart!
Så ska det vara. Och United vinner ju den matchen. Det är inte ofta det händer, Janne.
Det var verkligen på väg att inte hända den här gången också, ska vi säga.
Vad var det som hände på slutet, Therese?
Ja, det var väldigt mycket som hände. United gör en jättebra första halvlek, sin bästa för säsongen. Leder med 2-0 i halvtid. Släpper in 2-1. Men ganska snart så gör Scott McTominay 3-1. Och då är man så här, skönt, sista kvarten här. Kommer vara hur lugnt som helst för United. 85 minuten 3-2. 95 minuten 3-3. Hela sociala medieflödet fylls av liksom, hur fan kan United göra så här mot sig själva igen? Vad håller de på med? Varför är Anthony sämst? Och så vidare. Och sen så kommer ju Mainoo och gör 4-3 i 97.
Helt sjukt. Och nu på länk också, live från Avenyn, Pontus Wernbloom, välkommen till oss.
Tusen tack, hur är det med er?
Det är bra, tycker jag. Mm. Eller? Mm.
Kan du lova att Blåvitt kommer topp 5 i Allsvenskan, Pontus?
Nej, det kan jag lova. Jag kan nog lova att de inte kommer topp 5 istället. Okay. Tyvärr. Ja.
Vad är känslan om du på förhand så här?
Nej, känslan är väl den att man har tagit in en spelare, Oscar Pettersson, som jag tror rätt så mycket på. Jag tror inte jättemycket på den långa dansken som har gjort 2 mål på 18 matcher i Div 2 i Danmark. Så att, Känslan är att man inte har förändrats särskilt mycket, och då kommer väl, tänker jag, resultatet inte bli särskilt annorlunda. Sen är jag pessimist i grunden, så att jag hoppas att jag har fel givetvis.
Mm. Om du har rätt, så sätt dig på ett tåg till Stockholm. Du kan bo hos mig nästa år.
Det var snällt.
Du, Bojan Djordjic var här förra veckan. Vi gjorde en ny grej med honom då. Det heter pest eller kolera. Du ska välja en av dåliga saker. En av två dåliga saker. Och producent Janne har skrivit ihop veckans fråga. Ett år utan snus. Eller signa André Onana på livstids kontrakt till Göteborg. Alltså Uniteds målvakt.
Jo, men så här då. Ett år utan snus, det är rätt så lugnt. Jag slutade snusa för ett par år sedan, så det är rätt så lugnt för mig.
Så den
bet inte så mycket. Nej, ja, det kanske det. Man inte kan tro, men det var faktiskt så att det var när jag var i Ryssland, och där hade man bara tillgång till Siberia. Uff. Som dessutom var betydligt starkare än den som är hemma i Sverige, och det vet ni som har testat den, att den snurrar till i kolan ordentligt. Det är hardcore grejer alltså. Men jag dubbelsnusade dem innan träningen, så jag gick ut och skakade på träningen i princip, så jag tänkte, nej, nu får jag fan lägga ner.
Men ingången från Onana till United till Marcus Rashford är väl ganska snygg ändå. Vi har ju de tre K:na vi pratar om idag. Vi pratar kröka, vi pratar kupong och vi pratar klopp. Men vi börjar med krökat. Marcus Rashford, United stjärnspelare, ute och festar förra helgen direkt efter en match. Stora skandalrubriker.
Ja, du vill ha min take på det här såklart.
Ja, alltså det är därför du är här, jag vet inte.
Nej, jag tycker väl att det är väl ingenting. Hade han upprepat sin fjolårssäsong, så hade ingen brytt sig. Sen är det ju problematiskt när han sitter och gör sin målgest i bild liksom, och man har ju inte sett den i år knappt, så att där kan jag ju förstå att folk blir lite förbannade. Men det är klart att grabbarna är ju ändå någonstans, och även tjejerna då, ska ju givetvis få supa till det när det ges tillfälle. Sen ska man ju inte missa träning och så vidare. Där är ju problemet, att gör det snyggt, kommer tid till träningen, om det nu är så att det bara är någon lättare träning så att man faktiskt kan göra det. Ser du ut på planen, då rekommenderar jag det inte.
Han gjorde en Jonas Nilsson, ringde sig sjuk dagen efter.
Ja, men det får man ju aldrig göra.
Nej. United är inte med på kupongen den här veckan, de möter West Ham imorgon. Vad är problemet, med en mening, vad är Uniteds problem? Där blir det tyst.
För mig är det spelartruppen. Nej, spelartruppen egentligen.
Är för dåligt.
Ja, men de har någonstans så här, de har inte lyckats med värvningarna. Man tänkte ju att Sancho, det är ju en vilken jävla gubben då, du vet, gå som tåget till Borussia Dortmund, engelsman, allt det. Men det visade sig bara att man injicerar gift i sina egna vener. Och så hade du de här andra trötta, vad heter han, Martial, som går runt och har varit sur där i 4-5 år och fått nya kontrakt och hejsan svejsan. Det finns så många. Ja. Och så ser du Bruno springa runt där med kaptensbinden på armen, då vet du ju att någonting är fel. Han är en bra spelare. Men om han är din kapten, då har du problem.
Jag har sett folk på äldreboenden som rör sig mer än Bruno Fernandes.
Och så här, jag älskar ju United, jag tycker ju om dem, det är ju mitt lag liksom, men det gör ont i mig att se när Bruno har kaptensbindeln på sig, liksom har ärvt den ifrån killar som Roy Keane och så vidare.
Du har varit i Holland, du har varit i Ryssland, du har varit i Grekland, Sverige, du har inte varit i England.
Nej,
det har du inte varit. Men vi tar ju lite engelska rubriker. Jürgen Klopp fick vi reda på förra helgen att han lämnar ju Liverpool nu, succétränaren efter 9 år. Vad känner du då?
Ja, men skönt då att jag själv lyckades ju inte med det. Nu jämför jag mig inte med Klopp, men så här, att någon slutar med flaggan i topp lite, känns det väl som. Han har slut på energi, säger han. Jag tycker väl att fan coolt ändå liksom, och bara nej, nu drar jag. Nu är jag trött på det här liksom, och ändå prestera så pass bra att det liksom inte går ut. Det var Cantona gjorde väl något liknande som spelare. Jag tycker att det är coolt när man har den insikten liksom, och ändå känner det. Sen hoppas man ju liksom att han inte bara, du vet, coachar i ett oljeland här om något år liksom.
Kommer
utan att
han
verkligen...
Tror du det? Tror han gör det?
Nej, det tror jag inte. Jag hoppas verkligen inte det, men man vet aldrig. Jag hoppas verkligen han bara seglar in i solnedgången nu och inte slutar kanske, att han kommer tillbaka sen, men att han tar det lite lugnt då, att han verkligen är dränerad på energi.
Vem tar över Liverpool efter Klopp? Är det Leverkusens där, Alonso?
Ja, Xabi Alonso tänker du?
Ja.
Ja, det är väl det alla Liverpoolare hoppas på, så då hoppas ju givetvis jag att han inte gör det och tar över Chelsea eller något sånt där. Så att det brinner lite. Nej, men det är väl det givna valet med tanke på vad han håller på att göra med Bayer Leverkusen för dagen.
Men är det liksom lite av ett kamikaze-uppdrag då? Alltså med tanke på vad allt han har vunnit och hyllan han är och...
Alltså det är ju det som är det svåra. Alltså jag tänker att å ena sidan jätte... Liksom fördel att ta över en som tränare i en klubb som Liverpool som är så väldigt välskött där allting fungerar och sådär. Men också att ta över efter Jürgen Klopp. Alltså även om han inte har varit... Alltså 9 år är ändå lång tid. Och Jürgen Klopp har ju, vad man har förstått, liksom styrt och ställt ganska mycket. Det har ju varit lite den här Wenger, Ferguson, alltså den absolut. Att han har varit main man i klubben. Att kliva in då efter en sån och förväntas liksom bara kunna ta över allt det där, det kommer ju inte gå. Liverpool kommer ju få strukturera om för att det ska funka och göra ett tränarbyte.
Och glöm inte att Klopp tog över Liverpool när Liverpool var... Shite, eller hur? De var inte bra Liverpool när han byggde upp någonting. Tar 4 titlar på de här 9 åren, det är bra gjort.
Ja, men precis. Han börjar närma sig ändå typ 60. Han har ju fortfarande ett hel del år kvar.
Tack Micke. Jättetack. Tog stort tycker du. Jag tog min färdtjänstbil här nu. Tack Micke.
Men det här att alla ska jämföra sig med Klopp.
Alltså med 60-åring.
Ja, tyvärr är det ju så.
Du sunade till på Middlesbrough förra veckan. Berätta, du sa någonting under låten här. Nu får du komma ut med det. Vad sa du om Middlesbrough här, Wernbloom?
Ja, först och främst kan de dra åt helvete då. I och med att jag satt med 12 rätt. De fipplade till det hemma mot ligans sämsta lag, Rotherham. Ja, det var väl värt. Kanske 300-400 000. Man får ett bortdömt mål. Det är ju inte deras fel. Men, och jag är... otrolig varmotståndare ska sägas, men nu drabbade det min egen plånbok, då var det inte lika roligt, utan man fick ett feldömt bortdömt mål på övertid, vilket gjorde då att de kryssade istället, som jag hade sträckat en enkel etta. Så fy fan, jag hatar Middlesbrough och kommer göra det i 2-3 månader till tills det har lagt sig, och sen kan börja med dem på kupongen igen.
Ja, underbart.
Får inte ha Middlesbrough inte med den här veckan, som tur är.
Nej, tur är det.
Ja, precis. Men du, vad kommer du med för tips till oss den här veckan utav de 13 som finns med?
Ja, men det är många som vi, i match 9 hittar vi en match här som heter där Preston möter Ipswich. Och Ipswich har ju gått som tåget. De är nykomlingar, kanske den bästa nykomlingen någonsin i Championship, snackas det lite om. Då tycker jag så här att alla sitter någonstans och väntar på att de ska bara falla ihop. Liksom. Där uppe är det Southampton, Leicester, Leeds och Ipswich, och de hör ju liksom inte riktigt hemma där. Mm. Då finns det en sak som heter underliggande siffror, och det tycker jag är rätt så intressant i de här ligorna, för de brukar stämma rätt så bra, och Ipswich har fortsatt, trots att de har gått lite sämre på sistone, så har de riktigt bra underliggande siffror. Det handlar mycket om att man tar sig till målchanser versus hur mycket man släpper till och så vidare. Så att de är fortsatt bra. Just nu de sträckade till 50%. Jag tycker att det är en rätt rolig och rätt skön spik, för jag tror att de möter ett Preston som har... Nej, de inledde säsongen helt galet, vann hur mycket som helst, men är på det andra sidan spektrat då, i den underliggande statistiken. De är värdelösa. Så de kommer fortsätta falla. Ja. Så Ipswich match 9. Pang! En enkel
eller borta match. Eller borta seger.
Ja, ja, givet.
Ja, enkel, ja. En match 9 borta seger helt enkelt.
Här får jag sträcka upp ett långfinger rätt upp i dig, Pontus. Ipswich åkte alltså ur mot Maidstone, ett amatörlag i FA-cupen.
Har du sett den statistiken? Nej, Maidstone skjuter 2 mål. Ipswich skjuter 38. Du måste ju ha underlaget innan du uttalar dig. Fan, det där kommer aldrig hända igen.
Ipswich, det är Englands Wernbloom. Det är på väg rätt ut för här.
Tack Pontus Wernbloom för tipset. Vi hörs av fler helger framöver, och får vi se hur det går den här veckan då. Ett klipp som har blivit en väldigt stor...
Nej.
Jo, vi måste ta med... Vi måste ta med den här, för den här är så konstig. Den är så superkonstig.
Blivit en snackis i England. Det handlar alltså om Nuno Tavares, en mycket duktig portugisisk spelare som... Ja, så jäkla duktig.
Halvduktig.
Halvduktig. Han utlånar lite här och var. Han tillhör Nottingham Forests nu. Organisation. Utlånad till Marseille.
Han tillhör Arsenal men utlånad till Forest. Men han är inte så gammal, så han håller ju på att liksom...
Han har ju försäsongsträning på kennelklubben. Han är ju förälskad i hundar. Och den här grejen, den här skandalen handlar om hundar. Visst är det så?
Ja, så gör. Så är det. Hur, och hans kärlek till dessa hundar. Lyssna på det här klippet.
Nuno Tavares has gone viral after an old video showing him kissing and licking his dog's resurfaces on social media. The Nottingham Forest fullback, on loan from Arsenal, made no effort to stop the incident and simply lay there as the pet licked his lips and his friend recorded the incident. It then cuts to another clip showing Tavares kissing two different dogs simultaneously. Oof. Fans on social media were quick to point out the disgusting nature of the videos.
Han hånglar alltså med hundar. Och som han har lagt ut på sociala medier det här klippet. Therese, du har sett klippet.
Jag får panik.
Panik?
Jag får panik.
Beskriv din panik.
Läckligt. Nej, men jag kan inte förstå att jag har sett det här. Det är, alltså om det är någonting i mitt liv som jag vill alltså radera minnet av, så är det att jag har sett den här videon. Hur fan, det är så, men det är så jävla äckligt. Mm. Det är skitäckligt att bara, när folk överhuvudtaget låter en hund slicka en på handen. Det är ju också skitäckligt.
Nej, nu, jo, men det är okej.
Jag har sett folk dela så här glass med sin hund. Nej, men... typ så att man har en sån isglass på sommaren som, oj, man äter på. Sen låter man hunden slicka på den och sen äter man på den. Ja, men, kan inte förstå.
Therese, det var innan vi lärde känna varandra. Och det var ingen isglass. Det var en daimstrut och min hund Winston, min korg, älskar daimstrutar.
Mm.
Alltså, men är det tunga och hela paket? Alltså, ja. Det är så?
Ja. Mm.
Jag har ju en hund och det är inget fel att gosa med sin hund där hemma. Men jag vet att vi har ju en tik.
Men det finns ju gränser.
Ja, jag hörde. Vi har ju en tik som heter Bella och det är en papillon. Och jag kommer ihåg när hon och jag fick valpar. Det var fantastiskt alltså, att se dem växa upp. Alltså det här, det är så gross. Och jag är ändå hundälskare. Jag håller med Therese. Jag vill glömma att jag har sett de här bilderna.
Undrar hur han känner då så här, men det här är ett kul klipp. Det gäller att vara stor på sociala medier. Jag lägger ut det här.
Nej, han verkar ha skickat det i någon slags gruppchatt.
Ja.
Och därifrån har det läckt. Ah, jag tror inte att han själv har lagt ut det här.
Tror han är nöjd?
Men han är ju uppenbarligen tillräckligt sjuk för att göra det. Så ja.
Men alltså att folk gör sjuka saker på kammaren, det kan vi ju skriva under på.
Kommer ni ihåg den här mittbacken i West Ham som blev berömd för att han var dum mot sin katt?
Och absolut.
Kommer du ihåg honom? Mm. Och han blir fortfarande så skriker om jag...
Kutsuma.
Your cat is alive. De sjunger fortfarande om honom. Det är inte okej att vara dum mot djur. Men Tavares här, han är ju faktiskt... Vovarna tycker ju om det här. Det är en ganska snygg pudelflicka han har fått tag på där. Ja, men vi tittar ögonen på henne.
Pelle, nu på telefonen. Hallå, läget?
Hallå. Jo, det är kanon. Det är prima liv.
Det är lördag. Du sitter och myser inför morgondagens stormatch mot Arsenal, antar jag.
Absolut. Lite smånervös sådär, men det ska bli en riktig holmgång.
Men du, elefanten i rummet då? Förra helgen så nådde du av beskedet att Klopp lämnar. Jag har ett ljudklipp på vad Klopp sa efter sin första presskonferens med Liverpool. Då sa han så här.
It's not so important what people think when you come in. It's much more important what people think when you leave.
Det är alltså inte så viktigt vad som sägs när man kommer till ett lag. Det är vad man sägs när man slutar. Och vad säger du då, Pelle?
Ja, nej, men beskedet kom ju som en riktig käftsmäll naturligtvis för alla. Men samtidigt egentligen inte helt överraskande. Han har ju ändå varit i klubben i typ 9 år någonstans så känner jag att ingen är större än klubben. Så är det ju. Liverpool har ju alltid... Vi har ju haft andra avhopp. Jag minns ju när Kenny Dalglish sensationellt hoppade av där i 1991. Då var det ju också sorg och förtvivlan. Och sen efter hans avhopp hade vi många mörka år. Så det gäller ju att få in rätt manager efter Klopp.
Mm. Men det är ligaspurt nu. Liverpool har en bra chans att vinna ligan och är nästan favoriter och sådär. Varför ta ett par kalla i kylen så kommer du hålla med mig. Pelle, varför går de ut med det här just nu för? När det är ligasport?
Men jag tycker ju att det är hur begåvat som helst. Dels så kommer han ju att få, han är ju så älskad utav spelarna och truppen. De kommer ju att kräma ur allt den här säsongen. Plus att han ger ju klubben ett extra halvår och jobba in en ny manager och stab tills han slutar. Jag menar, det hade ju varit fruktansvärt om han hade sagt efter sista matchen i maj att nu lägger jag av. Och så out of the blue liksom. Då hade det ju behövt panik inom klubben, och han vill ju inte att klubben ska hamna där.
Mm. Okej, okay, men hur kommer ni vänta massa mörka år nu, eller tror ni att
nej.
Vi...
Nej.
Nej.
Ja, men alltså, kolla den trupp vi har. Kolla de här unga killarna. Såg ni Conor Bradley i onsdags när vi städade av Chelsea? Det är ju helt otroligt vad mycket talang vi har i det. Strukturen på truppen, åldersmässigt, spelarna, allting. Det finns så otroligt. Så det är ju ett helt annat läge för en ny manager att komma in. Så är det ju. Han har ju dukat bordet för nästa manager, om man säger så då.
Mm. Och nu är ni ska få en ny manager, och jag vet att svenska förbundsordföranden Fredrik Reinfeldt är med och ska ordna till där åt er. Han konsultar och ska fixa en ny tränare åt er. Reinfeldt kan det här.
Det räcker väl som svar.
Pelle, hur slutar matchen imorgon mot Arsenal?
Oh, ja, vi vann ju, det var inte så länge sedan vi slog dem på Emirates med 2-0 där i FA-cupen. Nej. Om ni ihåg, härom veckorna här bara. Mm. Så att, jag drar till med 2-0 igen faktiskt.
Snyggt.
Vi är i fin form nu, kanonfin form.
Kan det bli så att det ligger några kalla i kylen och väntar imorgon?
Det kan du skriva upp.
Ja, det är grymt. Pelle Enberg från Liverpool Svenska Supporterförening. Stort tack, ja. Vi hörs framöver tack. Också, det vet du.
Ja, ha det gött.
Vi ska nu minnas lite, en av våra största kommentatorer har ju gått i tiden. Det är så tråkigt.
För mig är han Mr. Tipsextra. När jag började älska engelsk fotboll och försökte vinna pengar på tipset, då satt Arne Hegerfors alltid på någon leråker i England och kommenterade. Han är min uppväxt. Jag är Arne.
Mm. Ja, han är otrolig. Ja. Jag har träffat honom, jag har intervjuat honom en gång för jättemånga år sedan. Det var så roligt. För min känsla då var att jag skulle ta alla de här citaten som jag trodde att han hade sagt. Arne, hur var det när du sa så här? Han har ett ansikte som bara en mor kan älska. Han bara, det har jag aldrig sagt. Och det mest kända citatet, det pratade vi om nu. Som vi tror att han har sagt i alla fall.
Ja, det är väl ingen som tror längre att han faktiskt har sagt det. Det har ju grävts och grävts och grävts i det här "det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk"-citatet. Som väl, det var väl Lasse Anrelva som skrev om det i en sån här floskelkolumn liksom, och skrev att han hade sagt det. Och det finns ju i böcker och allt möjligt liksom, att det här är liksom en av de liksom mest utstickande idrottscitaten. Och det här har ju Arne Hegerfors har ju själv sagt vid tillfälle att han har sagt det. Men att när han pratar om hur han minns det, så minns han ju att folk har sagt till honom att han har sagt det. Så det här är en sån här klassisk grej att ni vet att när man hör någonting tillräckligt mycket så tror man att det är någonting man har varit med om. Och alla verkar ju, alltså det finns ju långa, långa flashback-trådar om det här. Där folk säger att jo, men jag minns att jag satt med min pappa i soffan och vi hörde det där och det var den och den matchen. Och så är det någon annan som säger att nej, men det var den matchen och men det var det här året. Och, alltså alla har liksom sitt eget minne av när han sa det här. Men det verkar ju faktiskt som att han aldrig har sagt det.
Ja, det är helt sjukt.
Han faktiskt kommenterade aldrig Kamerun i något VM. Så att han kan ju inte ha sagt det.
Det är så konstigt. Mm. Det är så konstigt.
Men det är märkligt, det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk. Det är ändå en klassiker från Arne Hegerfors.
Ja, det är det verkligen. Ja.
Jag minns, eller jag minns ju inte, men Albert Svanberg berättade en kul grej när Arne gick ur tiden. Han sa det att de var på VM 94, Albert Svanberg och Arne på väg till en match. De ska kommentera, eller åtminstone ska Arne vara huvudkommentator. De sitter fast i bilkör på väg till arenan. De ser arenan långt bort. Svanberg tappar helt. Han säger, vi kommer missa avspark. Så Svanberg lämnar taxin och småspringer bort mot arenan. Arne visar inte tecken, han sitter kvar i taxin helt iskall. Arne kommer in på arenan, upp till kommentatorsbåset. Vad fan är Arne, var är han någonstans? Det är 5 minuter till avspark, hemmastudion. Är ni på plats, grabbar? Albert får ljuga. Ja, absolut, absolut. 2 minuter kvar kommer Arne Hegerfors, lugn och cool, gående rätt in. Hänger av sig kavajen, sätter sig i micken och gör en perfekt kommentering av matchen. Och Albert vet inte, hur kom han dit? Vad hände? Helt iskall och helt samlad och väl påläst som Arne Hegerfors alltid var.
Arne Hegerfors, du fattas oss. Vila i frid.
Bra, Kenneth. Ja då, det är 2-0. Och det är uppvisning av Kenneth Andersson.
Maradona, magnifik uppvisning. Oj, oj, oj.
Ett
står det på tröjan, 1-1 står det också i matchen. Thomas Brolin i målskytt och det var underbart skönt.
Peter Forsberg.
Vilken fräckaste teknik!
Han gör ett Kenta Nilsson-mål. Han drar hört så att hört sig uppe på läktaren. Och då lägger han den i Tobby.
Väl välkomna till detta Sportnytt.
Han sprang ur offsiden, Kenneth Andersson hittade läget till Martin Dahlin. Vilket mål! Och nu firar vi midsommar i Pontiac Silverdome.
Bengt-Åke Gustafsson. Åh, vad stark han är där igen. Albini, och det är bra spelat. Och det är 2-2. Det är Thomas Sandström som gör målet. Åh, vilket underbart tidsläsning!
En mästare på att förmedla dramatiken för oss som såg och lyssnade. Tack, Arne Hegerfors.
Åh, vad härligt. Så underbart, så skönt, så förlösande.
Arne Hegerfors för Sport Extra i Toronto.
Vi ska gå live till London alldeles exakt nu faktiskt.
Live från London.
Då har vi Mats Liljenberg med oss så som varje lördag strax efter 12 när folk precis har beställt in sin kebabrulle. Då kommer du, Mats.
Ja, precis.
Härligt. Hur är läget i London idag?
Du, det är bra. Jag är på väg ut här. Jag har mina föräldrar på besök i London. De flög över från Göteborg här i häromdagen. Så idag så ska jag och min blomsterintresserade mor åka till Kew Gardens i London, en jättefin park där de har en orkidéutställning tydligen.
Åh, fy fan vad tråkigt, förlåt. Jag är ledsen.
Jag säger inget mer.
Men de har ju en flower show också i Earls Court. Kan inte du och jag, Mats, gå på den någon gång?
Ja, kom över Jonas, ja! Låt oss göra detta.
Jag kommer utklädd till din mamma, det vet du.
Ja, det är perfekt. Ni är ganska lika redan så att,
Jag har något större bröst.
Kan vi prata fotboll? Vad har hänt i rubrikväg i England i fotboll?
Ja, men givetvis har den här veckan präglats av Marcus Rashfords krognat i Belfast där.
Just det.
När han var ute och svirade och kom hem sent på morgonen så, och var inte i skick att träna. Så han sjukskrev ju sig där.
Så som man gör.
Fick ja, precis. Och det som har väckt lite uppmärksamhet då är att han fick böta då 2 veckolöner. Vilket motsvarar alltså 700 000 pund. Som enligt dagens valutakurs då motsvarar 8 489 390 svenska riksdaler.
Mm. Man hör att Manchester United har kollektivavtal för sina anställda. Ja. Herregud. Ja,
och det är ju lite det som har väckt uppmärksamhet där. Liksom att i England så råder det just nu en stor cost of living crisis. Där folk knappt har råd att varken bo eller sätta ordentligt med mat på borden. Och då blossade givetvis debatten upp om någon kan vara värd att tjäna så mycket pengar i veckan som Marcus Rashford är. Och sen gå bort och supa bort dem också dessutom. Och han blev ju petad då i FA-cupmötet mot Port Vale. Men så benådades han av Erik Ten Hag och var tillbaka i matchen som spelades i veckan nu då mot Wolves. Där han då var tillbaka i storform helt plötsligt. Han kanske behövde den här krogbläckan för att hitta målformen igen. För han satte ju första struten där mot Wolves i den matchen som United sedermera vann med 4-3. Mm.
Till hans försvar, Marcus Rashford har jobbat faktiskt mycket med välgörenhet bland små killar och små tjejer i Manchester, i Lancashire som har det jobbigt. Han har ju faktiskt jobbat med välgörenhet, Rashford, förut, så att han är inte bara en girig United-spelare som krökar.
Absolut, absolut inte. Och jag tror det är det lite som räddar honom i det här fallet.
Men vadå, okej, så är det fastställt nu att så här, en kväll på krogen, det är 2 veckolöner som försvinner. Vad säger rockklassiker, hur mycket kostar det här?
Nej, jag sitter bara hemma och dricker.
Jag behöver bara tänka om man vet. Alltså, om det är öppna regler så vill man ju veta det i så fall. Så att det inte bara helt plötsligt blir 4 veckor eller något sånt där, för då kanske man...
Nej, men det är väl som poängsystemet när Everton får 10 poängs avdrag. Det finns inga regler. Nej, det är från fall till fall. Det finns inga prejudikat liksom.
Mats Liljenberg, ja, live från...
Ja, det var ju också det att de jämförde ju med hur Jadon Sancho hade blivit behandlad när han råkade säga någonting olämpligt. Han blev ju satt i frysboxen, men Rashford fick tydligen ut och svira. Ja.
Den där regelboken måste uppdateras helt enkelt. Vad kostar liksom en kväll på krogen och vad kostar de olika sakerna? Mats Liljenberg från London, tack snälla. Vi hörs igen nästa lördag.
Hälsa morsan.
Det gör vi.
Vi går direkt till grisfesten på Marbella med Disco Kristoffersson från Aftonbladet. Hallå Disco.
Hallå, hallå.
Hur har ni det i stöket?
Ja, åra, men det är väl rätt lugnt. Jag står och kollar på AIKs träning nu och på den andra planen så spelar Odense mot Pardubic. Det är mycket scouter och sportchefer och agenter här. Men det är ju vildsvinsfritt också
ja, just det.
Den här dagen. Så att vi är förskonade från
berätta, dem. Berätta, jag hörde bara något i förbifarten om något vildsvin och AIK. Då pratar vi inte om supportrar.
Nej, men grejen är så här att jag har ju några kompisar som bor här nere permanent. Och de har ju sagt att det är ju vildsvinsäsong här. Oklart varför. Man kan se så här. Det kan dyka upp vildsvin i rondellerna på stan eller här på träningsplanen och sådär. Så att det är jättemärkligt. Men det var ju en incident på Häckens träning först då, när det var ett vildsvin som attackerade en spelare. Och sen så var samma vildsvin på AIKs träning då. Men
vet man att det är samma vildsvin?
Är det samma vildsvin?
Ja, men det såg ut så i alla fall.
Okay. Stackars vildsvin, har de inte vanligt Tinder där nere?
Nej, precis. Nej, men så att nu är det, har vi lugnat ner sig. Mm.
Du, silly season, förra veckan så pratade vi om Lukas Bergvall. Då var det Barcelona som var på tapeten. Det blev inte så.
Nej, det var ju engelska lag med ända in i det sista där. Och Tottenham var ju han och besökte här innan han drog till Barcelona. Jag var ju ganska tidigt och sa att om man besöker Barcelona, då trodde jag liksom att men då är det ganska klart. Mm. Men Tottenham kom in i slutet och Djurgården får ju en rekordsumma. Det blir spännande att följa hans karriär nu då. Jag tror att det var lite tjall med ekonomin där i Barcelona. Och så var det väl att Xavi inte skulle vara kvar. Jag tror att det kom lite olägligt att träna med att han skulle sluta efter säsongen. Så att, men det är en ruggig flytt för Lukas Bergvall. Och sen var det ganska coolt då att på deadline day, det här stora, där det brukar vara internationellt fokus, där det bara är fokus på internationella. Ja, då var det Lukas Bergvall från Allsvenskan och Djurgården som står de främsta rubrikerna, även internationellt. Det tycker jag var lite häftigt.
Verkligen. Jag jobbar lite extra åt Skatteverket också. Hur mycket pengar är det Djurgården ska deklarera för nu? Vad landade summan på för Lukas Bergvall och för Bosse Andersson i Djurgården?
Ja, men det är fixt då. En fixt summa som man snackar på fotbollsspråk. Det är alltså 10 miljoner euro, ungefär 113 miljoner svenska kronor direkt. Då ska ju BP ha 20% av dem då, eftersom de har en så här vidareförsäljningsklausul som de skrev in när de sålde Bergvall till Djurgården. Och sen då är det väl bonusar, och där beror det ju helt på då, upp till 100 miljoner till ungefär. Men där beror det helt på då, hur Lukas Bergvall lyckas i Tottenham. Då brukar det alltid vara en stege där, dels och hur många matcher han spelar från start. Dels om Tottenham går till Europa League eller Champions League. Och dels om de vinner titeln. Så att, där finns ju ännu mer pengar att hämta då, om det blir succé för Bergvall och för Tottenham.
Tottenham vinner titeln. Tottenham har inte vunnit titeln sedan Hitler var statschef i Tyskland, kan jag säga. Det händer inte.
Men också, det måste ju vara... Kulusevski måste ju ha spelat en jättestor roll i det här.
Mm.
Ja, men så var det ju faktiskt. Och han var ju där också. Det var ju ganska tydligt med att Kulusevski hade en del av det här och försökte övertala Bergvall och Värva. De har ju en gemensam klubb i BP då, som han såg väl Kulusevskis succé och tyckte det var bra.
Disco Kristoffersson från Aftonbladet. Nu ropar de från baren. De vill att du ska komma dit och betala notan nu.
Ja, om det vore så väl. Men vi får se om vi får några timmar fritt här i allt sillejobb.
Du, tack för att du är med 90 minuter plus tilläggstid. Vi hörs av framöver, som det heter.
Det gör vi.
Nu också med ytterligare en gäst i studion. Viktor Kalda, vinnarambassadör, Svenska Spel. Det är inte ofta du kommer hit och faktiskt gratulerar när någon har vunnit. Men kul att du är här. Vad har vi vunnit?
Jag hoppas att jag får göra det någon lördag, men det verkar gå tungt för er.
Ja, det gör det faktiskt. Vi pratade med dig i mellandagarna och då sa vi så här, men Viktor, ring gärna någon helg och berätta, men det har inte hänt.
Nej, jag har lagt in era nummer, men jag har inte fått anledning att använda dem än.
Ditt jobb går alltså ut på att ringa upp till folk som har vunnit en himla massa pengar.
Ja,
Tror de att du busringer när du ringer upp?
Det har hänt, absolut. Att jag får liksom ringa upp både en och tre gånger. Framförallt om det är liksom påskafton och sånt där. Då kan ju folk undra.
Folk är på arslet, eller?
Ja, kan vara. Ja. Kan vara.
Alltså 100% skulle jag säga.
Hörru, om man vinner, säg 1 miljon kronor, hur betalas pengarna ut?
Har du spelat, vilket de flesta gör, via din telefon eller via inloggat läge, så betalas de ut kanske 20 minuter efter avslutad stryktipsomgång rakt in på ditt spelkonto.
En klumpsumma.
Klumpsumma.
Så dåligt. Jag skulle vilja sätta en spärr att om jag vinner, vänta någon dag så att jag hinner liksom rida ut den kvällen så att man inte kommer hem på söndagen och bara, nej, det var inte så mycket kvar på det här.
Nej, men många sitter och tittar på sitt saldo i 2-3 dagar innan de vågar liksom agera på det, innan de har tagit in att det faktiskt finns en miljon på kontot.
Men du, var det några roliga historier här ganska nyligen som hände, va?
Ja, i lördags var det ju, alltså jag har nog aldrig varit så chockad. Jag får ju en liksom rapport där jag ser vilka som har vunnit och hur mycket man har spelat för. Och då finns det 2 människor i den rapporten. Det 6 personer fick 13 rätt. 800, nästan 900 000 i utdelning. Och då ser jag 2 av varandra oberoende personer som har spelat för 1 krona vardera.
En krona?
Ja, 1 krona.
Den äter inflationen upp under eftermiddagen.
Ja, nästan.
Alltså, förlåt, men man blir ju typ förbannad, ja, när man hör sånt här.
Ja, och då visar sig att en kvinna i Örby, ligger i Marks kommun, nere i västra Sverige. Och hon, för år 2000 dog hennes pappa. Ett par år senare dog hennes mamma. Och då hittar hon hennes pappas 3 gamla stryktipsrader. Så att hon bestämmer sig för att hon ska spela dem framöver. Och det har hon gjort sporadiskt.
Nämen.
Och just den här lördagen gör hon det och får 13 rätt. Några mil bort i Göteborg sitter en gubbe som städade ur sitt familjehem och hittade sin gamla stryktips, 40 år gamla stryktipsrad, och bestämde sig för att den där kan jag spela igen. Satsade 1 krona.
Nämen. Man blir förbannad.
Ja, man blir ju det. Man blir lite upp och riktigt upprörd. Du, kort bara, hur ser din lördag ut nu?
Nej, men det kommer vara hektiskt. Idag börjar tips-SM, vilket är liksom årets stora höjdpunkt för mig och för cirka 50 000 andra svenskar som är med i tips-SM.
Och vi drar igång ett lag. Det kommer heta 90 minuter plus tillägg. Då kan man rygga oss i tips-SM.
Ja, det tycker jag. Eller framförallt tävla mot er och se om man är bättre än det här gänget.
Alla är bättre än oss, det hör väl.
Och på den ingången så ska vi nu dra igång med veckans säkra.
Veckans säkra.
I samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Eller som vi en gång sa, veckans osäkra. Men nu är Viktor Kalda från Svenska Spelar, vinnarambassadör. Du vet vad vi ska tippa för att få in 13 rätt på den här kupongen. Vad kommer du spika idag?
Jag tänker att nu när jag blir hitbjuden så måste jag vara lite offensiv. Mm. Så att jag kommer gå på oavgjort mellan Burnley och Fulham.
Burnley-Fulham, vi tar match nummer 3 alltså, den kommer att sluta oavgjort. Det är ganska modigt att kliva in med en singel på ett
oavgjort. Ja, men jag tycker att Fulham har spelat mycket på senaste. Burnley har vilat, det känns nästan som de vilade mot Manchester City i veckan också. Mm. Så att, och de är...
Det känns som de vilade när de spelade, det är bra. Jag gillar
det. Jonas, ditt favoritlag, Millwall, var ju på kupongen förra veckan. Jag skulle ha lyssnat på dig.
Ja.
För att jag spikade ju faktiskt dem.
Jag ringer dig och varnar för Millwall. Du lägger på luren, Micke. Inte okej. Okay. Spela inte på Millwall, det är helt hopplöst. Match nummer 4. Säker hemmaseger. Newcastle, även utan en ljumskskadad gammal gnagare, Alexander Isak, lär göra äppelmos av lilla Luton. Mm. Så säker hemmaseger, match nummer 4 för Newcastle.
Ja, jag har ju faktiskt hånat Luton så länge. Det skulle jag inte gjort förra veckan, så gick de och vann. Då sprack jag, så att jag fick bara 6 rätt. Jag kommer spika match nummer 10, Southampton, Rotterdam, Southampton. Southampton har 22 raka. Det kommer, apropå äppelmos, stackars Rotterdam, kommer inte ha mycket att sätta emot där. Så att match nummer 10, säker bortaseger då. Så kan vi säga. Viktor Kalda, Svenska Spel, vinnarambassadör. Du ringer oss i eftermiddag och berättar mycket vad vi har vunnit.
Tack för att jag fick komma. Mobilen är laddad. Jag ringer.
KKK har varit temat för dagen. Kröka, klopp och kupong. Vi börjar med krökat. Då är det Marcus Rashford som har varit rubrikernas man. Han var ju ute förra helgen.
Uniteds toppforward, Uniteds store son, har ju gjort bort sig fullständigt. Vad var det som hände, Therese?
Ja, men han gick, inte gick ut bara, utan han åkte till Belfast och gick på någon slags tequila
han
race och blev plakat.
Han flög dit.
De kallar det för Belfast numera.
Superpackad, mådde jättedåligt dagen efter, kunde inte träna. Försökte också att inte, han försökte ju mörka det här, men det kom ju ut bilder och det var allt möjligt. Så att det kunde han ju inte till slut. Så att han fick åka till Carrington, ta ett möte med Ten Hag, och efter att han då hade försökt mörka det här, då be om ursäkt och lägga sig platt och säga att det här blev inte bra. Och det ska man säga att det är nog den stora skillnaden. Vissa undrar ju då, varför blev det så att Jadon Sancho var helt utfryst och skeppades till Dortmund efter att ha gjort fel disciplinärt, medan Marcus Rashford kan hamna på bild när han är superfull trots att han har gjort en jättedålig säsong och ändå får komma tillbaka och spela match direkt igen. Men det är väl just det här med ursäkten som är den stora skillnaden. Jadon Sancho bad ju aldrig om ursäkt, som man har förstått det. Han gick ju snarare ut på sociala medier och tog det här och skrev det att jag har absolut inte varit lat på träningar och jag har varit jag är jätteengagerad och sådär, och tog det liksom öppet. Medan Marcus Rashford då, ja, men verkar det som då, har insett sitt misstag. För det var ju Ten Hag väldigt tydlig med, att han har liksom, han har bett om ursäkt, han har sagt att han har tagit konsekvenserna. Mm. Sen ska man också tillägga det som alltid gäller när fotbollsspelare gör fel, att Marcus Rashford är en spelare som är viktig för Manchester United. Ja. Han har presterat för Erik Ten Hag, även om han haft en dålig säsong i år. Det är lättare att förlåta en sån spelare än att förlåta någon som faktiskt inte egentligen har presterat under några längre perioder också. Mm. Så det tror jag också spelar in lite, men framförallt ursäkten.
Mm. Rashford gjorde ju 30 mål förra säsongen och ville gärna ha igång honom nu. Och man tycker lite synd om Uniteds tränare Ten Hag, den här holländaren som går in och ska styra upp, nu ska det bli ordning i klubben. Och så har han fått ha att göra med då Martial. Anthony har tjafsat också, den här storvärvningen som inte har levererat heller. Maguire, alltså allvarligt.
Mm. Han hade hela Ronaldo-situationen i knät.
Har han också.
Jadon Sancho, det har varit väldigt mycket.
En massa saker utanför plan som Ten Hag får ta hand om. Och det har ju varit en riktig bajsmacka. Men segern i veckan här mot Wolves på övrigt. Ja, där du ser.
Nu börjar Janne leva upp också. Ja.
Jag börjar följa United, för jag tycker synd om Ten Hag, jag tycker synd om fansen. Nu behöver de börja vinna lite grann.
Veckans gäst har varit Pontus Wernbloom.
Ja, vilken kille.
Han har, bland annat så pratar vi ju engelsk fotboll med honom.
Ja, Wernbloom, jag tycker så mycket om honom. Han är mitt nya frikort. Vilken kille.
Mm. Fråga Mikaela henne hemma bara, hon tycker om det. Kanske hennes också.
Ja.
Det vet man inte. Han var skitförbannad i alla fall. Förra veckan gick det åt skogen på kupongen. Så här sa han om ett av lagen som inte levererade.
Feldömt, bortdömt mål på övertid, vilket gjorde då att de kryssade istället, som jag hade sträckat en enkel etta. Så fy fan, jag hatar Middlesbrough, kommer göra det i 2-3 månader till tills jag har lagt sig, och sen kan jag börja med dem på kupongen igen.
Så börjar Pontus Wernbloom den här lördagen i 90 minuter plus tilläggstid. Vad händer i helgen, Jonas? Du får börja.
Jag ska sätta mig på The Churchill Arms och få ihop ett 128-raders system. Och sen tänker jag faktiskt ge mig ut på jakt här i Stockholm efter det här snuset som Pontus Wernbloom snackade om. Ett ryskt snus som heter Siberia. Mm. Och du hade testat det, Therese.
Ja, det är fruktansvärt. Jag avråder dig. Nu har jag sagt det.
Ja, men jag gillar ju tunga droger. 48 gram...
Barn lyssnar på det här programmet
gör
också.
Gör de det? Ja. Ja, det är inte mina ungar, det kan jag säga. Nej, men jag ska sätta mig på en pub, ta lite lugnt, chilla och vänta in matcherna på kupongen.
Therese, hur ser din lördag ut?
Ja, jag ska väl göra så lite som möjligt. Jag har varit som ett dagisbarn hela den här veckan. Jag har varit så här, ni vet, hostig och snuvig och så här. Så bara vila ut det sista av den förkylningen här med Everton Tottenham. Lukas Bergvalls nya lag. Och sen så blir det väl någon slags Newcastle-Luton-historia innan det blir Frosinone-Milan. Så att jag har att göra den här eftermiddagen.
Frosinone, det låter som en restaurang eller en ingrediens på en pizza. Spelar de i Serie A? Eller?
De spelar i Serie A. Det går helt okej för dem.
Är det sant? Mm. Okay. Jag har tappat Italien helt.
Själv så väntas det 80-årsfest. Det är ni.
Oj!
Klackarna i taket.
Grattis, hälsa frun från mig.
Så att det blir, jag ska försöka klämma in lite fotboll
Vem
också.
Vem fyller 80?
Det är min kära moster, så att det blir stök.
Stök?
Ja, nej, det vet jag inte. Vi får hoppas det i alla fall. 90 minuter plus tilläggstid tillbaka igen nästa lördag. Janne, vem kommer nästa lördag?
Bojan
Djordjevic är tillbaka.
Har vi en förbundskapten nästa lördag?
Nej.
Såklart vi inte har.
Varför skulle vi?